Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay, en del av Power Media.
Live från Afrikas största sporthotell och Studio 1 i Stockholm, Sverige. Du lyssnar på The Daily Messiah, ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Hallberg.
Kristina Nordhage.
John Melander Lambrell.
Jag vet inte om ni såg den bilden som alla pratade om förra veckan. Det är många som har skickat den också till vårt Instagramkonto @thedailymessiah. Jag har sagt att den här borde ni göra någonting på. Det här skulle ni på er redaktion kunna göra någonting roligt av. Jag vet inte om ni har sett den, Jonas och Kristina, den här bilden då på entreprenören Alexander Perleros när han är ledsen på Instagram.
Just det. Ingen i Sverige har missat den.
Nej, jag har ju sett den också. Jag hade ju tänkt ta upp den, men det fanns ju någonting som diskvalificerade den från att man skulle kunna göra någonting roligt på den. För att, ja, bilden är på honom, det är närbilden, en selfie, han är jätteledsen och man dras ju direkt till den. Man tänker, gud, vad är det som har hänt? Och sen berättar han då om en dröm han har haft. Och sen i slutet av inlägget, det är ju det som förstör allting egentligen då. Det är ju att han säger att han då har skänkt pengar till behövande i Ukraina.
Det var väl rätt mycket pengar också, var det inte det?
Jo, precis. Det var ännu dummare. Eller dummare, det var ju bra för dem i Ukraina, men det var 100 000 kronor. Och då är det så svårt att skoja om det, för man skulle kunna. Man hade kunnat göra något roligt av det, så att säga. För han berättar då han skriver en text, först sen läser han ut på bilden och så säger han, jag drömde en mardröm. Och sen har han då en sån gråt-emoji, en sån tår som faller, så att det är väldigt... Man verkligen förstår att, ja, det är en bild precis över i för sig, så att det blir väldigt...
Är det den som rinner från båda?
Nej, det är den som bara rinner från
en
ena.
En stor tår.
Ja, men det är ändå, den är väldigt nära den stora bilden på honom.
Ja, ja, absolut.
Den är lite övertydlig.
Den är bättre.
Ja, för att man behöver inte båda, tycker jag. Men, ja, han drömmer då, han berättar att jag var en soldat från Ukraina. Jag antar att han direkt rapporterar från sin egen dröm. Han har precis vaknat upp. Alltså, om man bara målar upp ett skede här, så har han väl antagligen vaknat upp så man kan göra en mardröm. Och sen blivit så berörd då av sin egen dröm och börjat gråta.
Mm.
För man gråter ju inte i drömmen. Det tror jag ingen människa någonsin har gjort, alltså man hulkar ju inte i en dröm, utan den måste ju komma när man först vaknar och, ja.
Och han är inte glad då att drömmen inte var sann.
Nej. Utan han är rörd då av det sorgsna i drömmen. Han var en soldat från Ukraina, drömmer han. Jag satt uppe på ett tak med mitt gevär, för där sitter de ju då, de här skyttarna. Min motivation i stunden var att vara en av dem som får slut på lidandet, att göra en skillnad för världen, att göra en skillnad för kommande generationer. Det var väl lite det han kände även när han startade den här mobiljämförelseappen som han blev, ja, tjäna sina miljoner på, kan jag tänka mig.
Som han sålde till Schibsted, som sen lade ner efter 9 månader.
Ja, det är väl ändå drömmen att komma på en idé som verkligen då visar sig vara helt verkningslös. Men de har redan fått sina pengar. Så jag tror inte man kan kräva tillbaka. Man kan inte komma med kvittot, va?
Nej, jag tror inte då. Om det var hans förra dröm, då blev ju den sann. Så det är kanske därför han börjar gråta åt den här drömmen. Att den också kanske är sann.
Ja, jag vet.
Så tänkte jag med. Ja. Att han tror att han sanndrömmer. Och att då blir han ju såklart jätteledsen när han vaknar. För nu vet han vad som väntar och vad som ska hända. Och det är ju inget kul alls.
Men fast varför skulle han, om vi då tolkar det som att det skulle bli en sanndröm, varför skulle Ukraina kalla in en mobilentreprenör från
det
Sverige?
Det kommer han drömma om i natt.
Jo, men jag menar att man vaknar så brukar man ifrågasätta. Till exempel, jag drömde en gång att jag blev jagad av ett lila hårigt monster. Mm. Men sen vaknade jag så tänkte, vänta nu, jag har aldrig sett lila håriga monster. Risken är ganska liten att det finns ett sånt i min lägenhet. Ja, så, men ja. Det är här som man inte kan skoja om då, eftersom han skänkte pengar. Det är det som är så dumt med den här pengagåvan i slutet. Man kan inte skoja om det på det här sättet. Men ja, han berättar då, han ville göra skillnad för kommande generationer. I nästa stund såg jag ryska pansarvagnar, han är fortfarande på taket. Och soldater kommer mot oss för att döda mig. Ja, det är precis som de dödar Och så dödar de ju mig. Ja, han är väldigt tydlig. Han börjar gråta, han saknar sin familj, han saknar sina barn. Han önskar att han kunde ligga hemma bredvid barnen och kyssa dem en sista gång. Att få säga att han älskar dem en sista gång. Att få berätta att jag snart kommer hem. Det drömde han. Han var på tak i Ukraina och snart skulle ryssen ta honom. Och sen vaknade han och så grät han. Och sen så tog han en bild då direkt för hur ledsen han var. Han blev rörd av sin egen dröm och sen skänkte han pengar. Och det var ju så synd att han, eller det var bra att han skänkte pengar för dem i Ukraina. Men det var synd för redaktionen här på The Daily Messiah. För man hade kunnat göra mycket roligt med det här, känner jag.
Ja, synd att vi inte kan skoja om. Men det låter ju som en sån här modern Instagram-version av den här låten. I natt jag drömde något som jag aldrig drömt förut. Lite så.
Jo, jag vet, men det är ju mer en barnvisa.
Men det hade ju också man kunnat skoja om. Men jag förstår, ja. Det kan man inte göra nu för han skänkte pengar.
Men det är det som är så jäkla dumt, va?
Om man inte hade skänkt pengar så skulle man också kunna säga, nu säger inte jag det, men att råder inte någon slags allmän konsensus att det är oerhört ointressant att berätta om sina drömmar? Alltså drömmar man har drömt på natten.
Jo, precis. Men det där kan du ju inte riktigt säga.
Nej, men jag menar inte. Jag bara säger att om det sista delen av inlägget inte hade varit med så hade man kunnat säga det.
Jag vet,
det
är så himla dumt.
Jag hörde några föräldrar som sa att de tyckte att den mest ointressanta frågan de kunde få sina barn var gissa vad jag drömde och sen få höra deras dröm. Alltså absolut inte jag, men någon annan.
Men om deras barn har skänkt 100 000 kronor då?
Det är väldigt sällan de gör det.
Svårt. Svårt. Knivig fråga. Jag får fundera på det lite.
Ja.
Välkomna hit, det är måndag, ny vecka. John, jag vet inte om du har hört det här. Vi befinner oss ju i på resande fot, jag och Kristina.
På en annan kontinent.
Även det har varit svårt att missa. Man får kontakt med er bara stundtals per dygn. Jag vet liksom inte. Ni kommer med så många frågor så här. Åh, vi kommer inte åt det här, kan du hjälpa oss? Vi har ingen vatten, ingen el, ingen mat. Kan du ordna med det här? Och sen så får man bara en gång per dag. Man hör inte från er, det är radiotystnad under liksom ett dygn och sen kommer det liksom en batch av information under en timme där det är frågor och kan du hjälpa med det här och sen försvinner ni ett dygn igen.
Ja, men vet vad det är?
Du finner på rymdstationen någonting.
Nej, jag önskar att man kunde säga jag önskar i dessa tider att man kunde säga att man var ute på fältet och gjorde någonting mer verkningsfullt liksom. Vi är ju bara då i en egyptisk semesterby, men jag har kommit på en sak om Egypten då den här tiden jag har varit här, och det är att wifi är ingenting som de prioriterade när de byggde det här landet. Och det kan man ju säga vad man vill om. Och jag förstår att vi ska inte gå in på det här med, jag ska ta upp det i någon kommande Messias minut just kring det här begreppet som nästan har blivit vedertaget nu. War shaming, att många säger, ja, hur kan du klaga på det här nu i dessa tider? Du kunde ju vara i fronten, så att säga, vid krigsfronten. Tänk på dem istället. Eller du borde väl egentligen fokusera på att göra som Pärleros och skänka pengar, inte sitta och klaga på wifi. Men anledningen till att du då får en batch av frågor en viss tid, det är att egyptierna, de börjar ringa tydligen något väldigt enormt runt femsnåret, och då är liksom wifi, då är det utslaget för flera timmar framöver.
Det är också då alla duschar, så då finns det knappt något vatten.
Det påverkar inte
ni
wifi.
Ni menar att det är som, som kanske nyårsafton var, som är knappt är det ens längre, att det kan vara svårt att komma fram på mobilnätet i tolvslaget?
Ja, så är det. Exakt, fast här är nyårsafton varje dag.
Wow, från vilken fem fest
till nio. Fast utan fest.
Är det deras slogan, Egypten, som nyårsafton varje dag? Och så tänker man, wow, fest varje dag. Och så är det bara att man inte kan ringa.
Ja, men ja, exakt, festen består av att man säger egyptier är upptagna med att ringa hem och säga att de snart är hemma, antar jag.
Det låter inte som någon fest.
Nej, det är ju en tråkig fest. Jag sitter frustrerad, men det är därför du får en batch av frågor då. För det är då jag till slut kommer igenom med mina olika sådana WhatsApp-meddelanden. Men det är bra att du är alert i alla fall, John.
Ja, absolut. Man vet att här kommer en kravspes.
Ja, tack för hjälpen med elen igår.
Ja, inga problem.
Nej, vi hade lite av en skandal här och det har vi även i dagens Messias minut. Messias minut. Skandal idag i Messias minut. Jag är fascinerad av skandaler. Jag tycker att det är ganska spännande med sådana här skandaler som kan stå sig över tid, och det här skulle kunna vara en sån. Man skulle kunna hävda också att konspirationsteorier är en del, alltså att det är in och nosa på det, alltså vem sköt Kennedy, vem sköt Palme, hur sjönk Estonia? Var det liksom en skandal i bakgrunden som mörklade någonting? Fanns det en skandal? Men det jag tänkte fokusera mer på är en annan typ av skandaler kanske. Mer domarskandaler, när saker blir bortdömda, när de rättmätiga vinnarna så att säga inte blir vinnare utan att någonting annat står i vägen för dem. En sån klassisk domarskandal som i alla fall Tyskland har hävdat i många år sedan 1966. Det var VM-finalen då i fotboll för herrar mellan England och Tyskland. När England tog sitt enda VM-guld. Jeff Hurst sköt bollen, det vinnande målet, mot Tyskland i finalen. Bollen studsade precis innanför mållinjen. Det var i alla fall så domaren dömde det. England vann matchen. Tyskarna har då i alla år hävdat att den var inte alls över mållinjen. Men sen visade det BBC 50 år senare. De gjorde någon sån modern utredning med någon målkamera och liksom räknade ut att ja, bollen var troligtvis inne. Så att England rättmätiga segrare då, men Tyskland hävdar domarskandal. Sen eftersom är ödet ofta då spela folk spratt 44 år senare, VM igen, fotboll, herrar, slutspelsmatch England, Tyskland, då är rollerna ombytta. Kommer ni ihåg det här?
Milner, Defoe, that's a lovely touch. Lampard! Brilliant! He's in now! That surely crossed the line! It's not been given! It's begin! Here we go. Oh, it's so far in.
Was it FIFA don't want? Technology. Thanks very much, Sepp Blatter.
England have been use this.
Well, I hope he's here. I hope he's squirming in his seat, by the way.
Look at that.
He knew he was in. We knew it was in.
Mm. Frank Lampard skjuter bollen, den studsar i ribban och sen en bra bit innanför mållinjen ser man på reprisen. Men målet döms bort i ett viktigt läge i matchen. Det hade inneburit 2-2 i matchen. Nu blev det då inget mål, sen gjorde Tyskland 3-4-1, gick vidare. Men ja, domarskandal.
Jag såg en intervju med Lampard bara för någon vecka sedan och han sa att han har fortfarande ångest så fort han tänker på det här, och trots att det var 12 år sedan.
Ja, och det, jag förstår honom. Vet du vad? Jag förstår Frank Lampard, för sånt här kan ju sätta spår i män. Och det är det jag är rädd. Ja, och kvinnor också, men jag råkar ju vara en man, hävdar vissa. Och det är det som har hänt mig då, en domarskandal av liknande mått. Eller ni kan få vara domare.
Jag är livrädd nu för vad du kommer berätta.
Jo, jag tänkte ta upp en incident som hände då i det här frågeprogrammet som är med i Alla mot alla som går på Kanal 5. Väldigt roligt program måste jag säga. Filip och Fredrik är programledare. Jag måste säga redan nu att det är troligtvis den roligaste TV-produktion jag varit med i. Frågorna är briljanta ofta. De är duktiga. Väldigt trevlig partner som är med, Ebba Witt-Brattström. Vi har väldigt kul. En match gick då i förra veckan. Vi mötte Annika Lantz och Johar Bendelul.
Nästan. Johar Bendelul heter han.
Precis. Johar Bendelul.
Ja. Bendelul.
Ja, det låter som en rolig TV-produktion.
Ja, det är min kompis.
Ja, men det, ni
från
känner
Ängelholm. Han, ja, precis. Han också.
Mm. Han är, de är ju smarta. De vann över oss. Det är egentligen ingen... det är inget mer med det. Det är ett smart team och så vidare. Jag har köpt det, jag har släppt det, jag har gått vidare. Men så blev jag kontaktad av en man på den sociala medieplattformen Twitter som skrev till mig: hörru du, Messiah, den här domarskandalen som du utsattes för i förra veckan, har du tänkt något mer på den? Och jag sa, berätta mer, mystiska man. Och då tog han upp en viss fråga vid ett visst ögonblick i programmet där jag, ska det visa sig, blev brutalt bortdömd. Vi kan lyssna hur det lät.
En fråga kvar, den lyder: hur länge stod Martin Melin på plankan i Robinson-finalen 1997? Vi börjar då med Messiah och Ebba igen.
Ja, jag höll ju på Kent Larsen i den finalen.
Du gjorde det?
Ja, min pappa var ju lite äldre, så jag var den enda då i min ålderskategori som sympatiserade med den äldre buttramannen.
Men hur länge stod han på plankan?
Det är 3 timmar.
Okej. Okay. Vill du lägga till, ett minutantal där också?
3 timmar och 1 minut. Mm.
3 timmar.
Johar och Annika.
Solen kan ju liksom inte gå ner.
Nej, det var min impuls först.
Ja,
men...
då blir det ett jättetråkigt tv.
Ni gissar...
ska vi säga 5 timmar?
5.
Tack. Vi går in till Ulf Skäl, som kanske minns den här finalen.
Vilket var du lät ung.
Ja, men jag blev vitaliserad av Ulf, sannolikt.
Vad säger du?
Jag såg finalen, men tyvärr så har jag glömt hur länge han stod.
Ja.
Men vi säger 6 timmar och 14 minuter.
Ja.
6 timmar. 14 minuter. Mm. Det var det svaret vi fick av Ulf. Vi fick 5 timmar från er, vi fick 3 timmar och 1 minut. Det är bra att ha med sig Ulf själv.
Alltid.
Ulf var närmast, ni hade fått poängen ändå. Men det rätta svaret var 7 timmar och 2 minuter. Poäng till Joar och Annika som leder 11-7.
Stort tack till Ulf själv, flygingenjör!
Ja, där hörde ni 7 timmar, 2 minuter. Martin Melin stod på plankan i den första Robinson-finalen. Åh, vad spännande det var. Jag minns det som igår, jag var 13 år och det var det bästa tv-program jag någonsin hade sett. Så jag blev lite förvånad. Jag tänkte att jag borde egentligen känt till det här. Jag borde vetat det här. För jag minns vem Martin Melin stod mot. Han stod mot Ola Melén på den där plankan. Kent Larsen hade trillat ut tidigare. Han var den äldre mannen. Och då var det Ola och Martin, 2 yngre män som då gjorde upp. Och till slut föll då Ola. Men 7 timmar, 2 minuter. Wow, tänkte jag, vad länge. Vad konstigt att jag var så fel. Att jag var 4 timmar fel. Men det är här det då blir skandalöst. Det är här det då visar sig vara en rejäl jävla domarskandal. Okej, är ni med nu?
Vi är med.
Ja.
Klart vi är med.
Får se om du har bevisen för dig. Mm.
Jag är ju gammal krimreporter, ska man säga. Jag har ju jobbat på Efterlyst. Jag har ju gjort många reportage genom åren om ganska grova brott. Och då använde jag ofta min goda näsa. Alltså jag kunde nosa mig till misstänksamhet och jag kunde försöka lägga korten på bordet, och framförallt så ville jag åt sanningen, John. Sanningen.
Ja, alltså du ville vinna någon slags retroaktiv vinst i Alla mot alla. Och sanningen då.
Jag tycker
generellt som krimreporter med näsan tror jag att han menar. Och det var ju det som jag blev så förtjust i. Vi träffades ju på Efterlyst och det var ju just för att han hade den där näsan för...
för sanningen.
Den där näsan kunde nosa upp precis vad som helst.
Någon tar upp det här på Twitter, någon tar in Fredrik Wikingsson i dialogen. Wikingsson svarar bara, boom, jag har facit. Jag har nu ett klipp som visar hur det egentligen gick till. Messiah blev inte bortdömd, utan rätt svar är detta. Och då hänvisar han till ett klipp som Martin Melin, alltså mannen som själv stod på plankan, la upp på Instagram för 2-3 år sedan. Vi kan lyssna hur det lät när Martin Melin pratar om den här Robinson-finalen i ett TV4-program som leddes av Gry Forssell.
TV-teamet satt ju från början så här spända att det här kommer bli bra tävling, bra tv, intressant. Och ju mer tiden gick och sett till slut så såg man, då var det någon som satt så här. Någon satt och läste en bok. På den här tiden så spelade man in med kassett med band. Idag spelar man in digitalt. Så att de hade inte tänkt att det skulle ta 7 timmar. Så att de satt där. Och efter 2 timmar började fotograferna lite grann säga att vi håller på att ta slut på band här nu. Så man fick åka en väg med sån här speedboat, vet, och köpa nya kassetter, ny film och ladda.
3,5 timme. Vilken uthållighet.
Men alltså,
där det är
ju, där är först, när jag står på den här plankan, det är första gången som jag tänker att står jag bara längre än den här killen före mig nu, då vinner jag.
Ja, han förklarar att han förstår reglerna, men grattis Martin Melin. 7 timmar, 2 minuter. Han blir också, nu är det här inte bildsatt eftersom det här är ljudinspelning, men han blir ju då, som Gry Forssell säger, tagen när de klipper tillbaka till studion. Han har fått se filmen att det är 7 timmar, 2 minuter, så kan Martin fortfarande, trots att det är då 20-25 år senare, så blir han fortfarande tagen av sin insats. 7 timmar på plankan. Well done, Mr. Melin. Well done.
Jag blir imponerad. Om det är 7 timmar och 3 minuter, då är jag imponerad.
Ja, ja, men vad spännande. Coolt, 7 timmar.
Mm. Men det är här mystiken tätnar. Och för att låna ett begrepp som jag vet att du är förtjust i, John. Det är någonting som inte stämmer här.
Gåshud.
Fick du gåshud?
Ja, jag fick gåshud direkt. Det är min favoritmening av alla meningar. Det är något som inte... Ja, du har mig. Du har mig intresserad.
Men Jan, det är någonting som inte stämmer här.
Ja, jag köper din teori.
Jag har inte ens lagt fram det.
Nej, men
det spelar ingen roll.
Inledningen är så stark.
Du har honom.
Ja, det är en stark inledning, jag håller med. Ja, i alla fall, 7 timmar, 2 minuter. Intressant. Och då tänker man, det är lite fascinerande att de då går till mannen som själv stod på plankan för facit, för att det skulle ju kunna hävdas att han har ju då ett intresse, ett egenintresse i det här. Vill inte Martin Melin egentligen hävda att den här bedriften var mycket mer imponerande än vad den egentligen var? Skulle man inte kunna hävda att det borde finnas andra vittnen som bättre skulle kunna vittna om hur länge han stod på plankan? För Martin Melins egen utsaga kan ju vara påverkad av hans villighet att framstå som en Iron Man, en hjälte. Man frågar ju inte Stalin om hur det gick till när kommunismen föll. Det kan ju finnas andra människor som kan vittna som inte så att säga är själva påverkade av historiens gång.
Skulle du ljuga om hur länge du har stått på plankan, John?
Nej, men däremot så tror jag att alltså, det här är 25 år sedan. Så jag tänker ändå att så här, ju mer en lögn upprepas, desto mer sann blir den ju. Så jag tror inte att Martin Melin inte tror att han stod på den i 7 timmar. Om nu Messiah ska hävda någonting annat.
Vi kan väl titta på bevisen då. För jag kontaktades sen av en man som jag mötte upp som gav mig i handen en gammal VHS-kassett. Ni minns dem. De är svarta. Det satt en vit etikett på ena långsidan. Där stod det med svart tuschskrift Robinson-finalen 1997. Jag rockar fortfarande en VHS. Jag stoppar in den här kassetten. Jag mötte den här mannen. Man kan säga att jag mötte honom i en gränd. Han hade en hatt, mörka solrosögon, en rock. Och så sa han bara, ta en titt på den här. Jag satte in Robinson-finalen. Jag spolade fram till plankan. Och det här var det jag mötte.
Det är nu över 3,5 timmar sedan vi inledde den här övningen då Ola och Martin klev upp på spången som då var mycket bredare och du var med första timmen ungefär, Kent. 3,5 timmar. Vilken uthållighet. Duktigt. Och en smula balans har naturligtvis krävs för att hålla sig kvar så här länge. Kastvindarna ställer till en del problem. Det är intressant. Jesus.
3,5 timme från originalinspelningen av Robinson-finalen. Och då har vi ju 2 versioner här. Segraren skriver historien, brukar man ju ofta säga. Vi har Martin Melins utsaga att han stod i 7 timmar och 2 minuter. Men då är ju frågan, varför skulle SVT i sin första Robinson-final någonsin dra ner, och inte bara dra ner utan halvera tiden som vinnaren stod på plankan? Vad skulle Sveriges Television tjäna på att berätta en historia där någon stod på plankan hälften så länge som han egentligen gjorde?
Vet du vad? Det är någonting som inte stämmer här.
Men du säger hela tiden originalkassett. Alltså hur vet du att den kassett som du fick av den här då påstådda mannen, hur vet du att det är originalet? Alltså den kan ju också vara manipulerad med.
Mer att det är som en sån rysk propaganda att man.
Nej, men du kan ju ha blivit utsatt för en desinformationskampanj utan att veta om det.
Ja, vem då? Ola Melén.
Ola Melén som kom tvåa i plankan. Och eller Russia Today.
Ja, nej, jag tror inte det. För det finns inte en enda version av det här i något SVT-sammanhang där Martin står på plankan längre än 3,5 timmar. Och om man kollar då lite noggrant, och det här har jag gjort för det är någonting som inte stämmer här. Om man tittar på när Martin Melin är med i Gry Forssells TV4-program så händer någonting mystiskt när Harald Treutiger har sagt 3,5 timma. Det förstärks av en liten klocka som TV4 själva har lagt till i klippen. De har alltså lagt till en grafikklocka uppe i hörnet. Och när Harald har sagt 3,5 timma och när vi ser då i SVT-versionen att tävlingen är över, då bara spidas den där klockan upp och plötsligt så står den på 7 timmar, 2 minuter. Någon har alltså köpt Martin Melins lögn rakt av, gjort grafik för att matcha Martin Melins historia trots att videobevisen visar någonting helt annat. Och vad händer då? Jo, då står jag där i en frågesport några år senare och svarar nästan spot on. Jag svarar alltså 3 timmar, 1 minut. Han stod 3:30. Det är 29 minuter ifrån. Jag borde fått poängen. Jag hade fått medvinningen i tävlingen. Istället så kunde Annika Lantz och Joar Bendelulj, precis som Tyskland när de gjorde 3-1 och 4-1 mot England, så kunde då Annika och Joar bara segla iväg och vinna tävlingen. Men det här ska inte få fortgå. Det här är någonting som jag har snokat reda på och det här är någonting som jag förväntar mig få en guldspade för när det är dags längre fram på hösten.
Det ska bli intressant att se vad du får för reaktioner på det här. Jag menar, Martin Melin kommer ju fortsätta hävda att han stod 7 timmar. Annars är ju hela hans liv en lögn.
Vet du vad, John?
Alltså, Läckberg hade ju inte gift sig med honom om han hade bara stått i 3 timmar.
Absolut inte.
Och inte hade han haft så många Instagram-följare som han har om det inte var 7 timmar. Så jag menar, du riskerar ju att förstöra hela Martin Melins liv.
Vet du vad? Jag älskar Martin Melin, det ska jag säga. Jag tycker mycket om Martin Melin. Han har gett mig väldigt fina recensioner för mina stand-up-shower. Så jag tycker mycket om Martin Melin. Men som alla grävande journalister kan vittna om, det kallas konsekvensneutralitet. Jag kan inte ta ansvar för vad min grävande journalistik uppnår. Det enda vi vill åt i slutändan är sanningen. Och jag tror att jag just har lagt fram den.
får jag skvallra en grej om Ola? Jag pluggade ju i Lund då. Vet ni vad han sprang runt och gjorde i Lund?
Nej, jag hoppas det är lagligt.
Sa att han hade vunnit.
Ja, men det kanske han hade.
Mystiken tätnar.
Jag menar, allt med den där plankan kanske är en lögn.
Man landade aldrig på månen och ingen stod någonsin på plankan. John, varje morgon är det vi väldigt tacksamma för. Så vädrar du den, så även denna morgon.
Va?
Va?
Nu är det dags för John-bolan. Nu är det dags för jombolan.
Du drar en lapp ur din jombola, din tombola liknande konstruktion, och på lappen så står det någonting, och då måste du snabbt hitta på någonting att prata om på det ämnet. Vad står det på lappen du drar fram idag?
Det står en till skandal. Du pratade ju om en, ja, men vi får väl ändå säga en eventuell skandal.
Alldeles nyss.
Ja, precis, men den är ju fortfarande eventuell. Men här är ytterligare en skandal som jag faktiskt kommer på nu när det står så på lappen. Från Melodifestivalens semifinal i lördags. Såg ni den? Har ni tillgång till
SVT? Nej, vad kul, vi såg inte den, vi missade den.
Jag förstår, ni missade inte så mycket kan jag säga. Det var ganska dåligt och tråkigt som hela det här Mello-året har varit. Men något som var i alla fall lite intressant var att det dök upp en ny humortrio. Humortrion Örjan, Bosse och Mange från Örnsköldsvik. Har ni hört talas om dem?
Nej, jag ska inte baktala några som jag inte vet vilka de är. Men det, jag kan ju bara se en trend att det ganska, går ganska snabbt att etablera sig som humorstjärnskott eller humortrios eller något sånt där. Det finns ju så många kanaler, va, idag att nå ut på. Det finns,
ja, på
ju
tal om det så kan jag ju säga att de gör stor succé på TikTok tydligen.
Ja, nej, men det är jag inte med. Det är ju mycket, mycket kvalitativ underhållning som har kommit därifrån, verkligen. Det är ju, ja, det är ju framtiden, va.
Kul. Många grupper, då är det viktigt att man har ett catchy namn som fastnar.
Ja, och det har ju verkligen Örjan, Bosse och Mange från Örnsköldsvik. Jag tror inte att det är deras riktiga namn, utan det är nog då tre karaktärer som de här tre killarna spelar då. Gruppen var med som en mellanakt då i lördags. Ett uppdrag som de sett mycket fram emot kunde man läsa sig till innan. Vi kan väl lyssna bara lite hur deras medverkan lät, för er som inte har hört det.
Melodifestivalen som är skulle egentligen vara till Örnsköldsvik nu, och tre stycken som hade biljetter. Det var Örjan, Bosse och Mange. Killar, kom hit! Killa, han stör inte arvingarna. Kom hit, kom.
Ja, okej, gubbar. Vi tjatar med sen.
Alltså, det funkar jättebra att ni är med mig idag. Det är jätteroligt. Ja. Men ni får inte störa någon, ni får inte prata med någon. Ni får inte trycka på några knappar.
Varför det?
Nu ska vi lära känna först.
Det är så många knappar.
Ja, det är ju knappar överallt.
Ja.
Varför man vill trycka.
Vad pratar ni om?
Örnsköldsvik.
Ja, okej. Okay. Men prata inte med någon. Det blir ju bara jättejobbigt.
Ja, men
vad är det för sätt?
Det är ju otrevligt.
Ja, det är trevligt. Ja.
Över till dig, Oskar.
Ja.
Ja.
Ja, men inte längre.
Nej. Ja, men man är för gammal.
Ursäkta, vem gav er mikrofonerna?
Ja, men vi hittade
dem i fikabordet. Där borta.
Ja. Jag tar den. Kolla, arvingarna.
Tokerier liksom.
Arvingarna.
Kom, Lisa.
Arvingarna.
Kom här istället.
Ja, verkligen tokerier. Alltså, jag ska vara ärlig och säga att jag förstår.
Så hon måste vara deras mamma då som ska hålla, säga till dem. Får inte trycka på några knappar. Vad, inga knappar? Vad händer då? Det är ju inte så roligt. Här är en stor knapp. Varför får jag inte trycka på den?
Ja, precis. Det verkade som att det gick ut på lite grann. Att Mellons programledare skulle vara irriterade för att den här humorgruppen var med. Och bad dem hela tiden att gå ur bild och säga där borta är arvingarna, och så sprang de efter dem. Och jag ska vara ärlig och säga att jag förstod liksom inte så mycket av det här.
Nej, men det kan väl ibland vara så att det inte är så att säga för dig och mig och dig, Kristina, att förstå. Utan det kanske är en, jag vet inte, du vet, de talar ungdomens språk. De kanske tycker det är kul med knapptryckningar. Vad vet jag?
Ja, det kanske.
Får jag fråga en annan sak bara? Hur gamla är de ungefär?
De är 20, 19 och 16.
Okej, okay, ja.
Och jag tänkte också att kanske är det så här ungdomens språk låter. Det låter i och för sig lite märkligt. Det låter misstänkt likt gammelspråk. Men efter att programmet var slut så fick jag faktiskt vatten på min kvarn. Att det var faktiskt inte det här som var menat skulle hända. Det var inte så att jag hade missuppfattat ungdomens språk. Nej. Utan det var tydligen så att Melloproduktionen hade satt käppar i hjulet för humortrions medverkan. Så det hade liksom inte blivit som planerat. Vi kan väl lyssna på en intervju med den här humortrion då, när de är ur karaktär direkt efter Mellon.
Hur gick det där?
Vi är inte så nöjda.
Lite besvärligt.
Varför då?
För att vi, det var mycket som hände.
Mycket som scratchades bort. Vi hade gjort en ganska bra planering, ja, som vi tyckte om väldigt mycket.
Får de ju oss och det är guldchansen. Och så levererar de inte. Och då blir vi missnöjda.
Exakt. Vi hade planerat upp allting. Vi hade gjort klart allt vi skulle göra. Och sen typ, kanske en timme innan eller någon, så ändrar de allt upp. Och det blir så kort varsel, så det blev inte alls bra.
Nej, det blev inte alls bra, säger de här. Så de verkar ju själva väldigt missnöjda. Och de skyller ju alltså på melloproduktionen.
De hade planerat upp alltihopa. Och en timme innan så sa produktionen till dem att de måste ändra. Precis. Med kort varsel.
Ja, och då börjar man få lite mer sympati för dem. Att säga, aha, de kanske hade något stort roligt planerat som sen inte blev av då. Och jag hade ju liksom inte hört talas om den här humortrion innan. Men ju mer den här intervjun efteråt fortlöper, desto mer så tänker jag, fan, det verkar verkligen som att man kanske har missat något här. Och då börjar jag istället bli irriterad på melloproduktionen som inte gav den här humorgruppen mer tid. För vi kan väl lyssna då när killarna förklarar vad vi tittare gått miste om.
Vi är inte nöjda, för våran humor, om vi fick bestämma, hade vi chockat av Sverige.
Och vi har fått rätt stor respons av våra fans också, ja, de var väldigt missnöjda.
Många skriver att de ville ha mer minuter med oss. De tittar på Mello bara för att vi skulle vara med. Och så är vi med i...
Ni skulle fått mer tid.
Jajamän. Om vi hade fått det som vi ville, hade jag lovat er att det hade varit stor skillnad.
Det var det som var planerat. Vi skulle få mer tid.
Sen... Om man kollar på vår TikTok, då ser man ju vår riktiga humor. Om man jämför det med Mello.
Det är inte alls vi.
Det är inte ens närheten av varandra.
Vi tycker bara att det är lite synd att liksom hela Sverige, det var ju de där tittarna, det var ju de som vi ville nå ut till. Och vi tappade ju våran chans.
Och P3, allihopa, alla nyhetskanaler i Norrland, allihopa hade hypat upp det här. Och så blir det så här då. Det blev som det blev, men ÖBM lever kvar. Vi kommer fortsätta leva.
Vi kommer chocka Sverige på något sätt. Så ja. Vi kommer inte låta det här folk komma åt oss.
Blir det inte Mello så blir det på ett annat. Vi kan väl lova att vi ska chocka Sverige i alla fall.
De ska chocka Sverige.
De hade alltså haft en plan att chocka Sverige.
Ja, men vet du vad jag hör?
Vadå?
Att de har fått lite för fria händer. Man har inte riktigt haft tid att kolla på vad de vill göra på deras manus. Och så slås man av det liksom samma dag eller några timmar innan. Och så kollar man igenom vad de hade tänkt att göra. Och man blir då chockad. Och måste ändra detta. Vad gör man då? Jo, du får ta till någon sån här slags nödlösning då. Och så bara pangar man in det. För det som de menar med att chocka Sverige, det tror jag inte är alltså att man skulle trilla av stolen eller skratta sig harmynt. Utan jag tror snarare att det är så här, visa rumpan, alla tre.
Är det att chocka Sverige?
Ja, men de tycker ju det.
Att humortrion skulle visa rumpan?
Ja, men eller kanske till och med visa något annat. Alltså det känns som en buskisk grej. Gör inte det?
Du menar att Örjan, Bosse och Mange från Örnsköldsvik är buskis?
Men vad får ni för känsla då?
Nej, men jag känner mig blåst på konfekten.
Du vill se vad de ska göra för att chocka?
Jag vill inte du det, men Saja, vad tycker du?
Ja, alltså det är ju synd när de har fått guldchansen som de själva säger. De verkar ju ett väldigt självförtroende, vilket är ju härligt. Det finns ju några få år där i början av ens karriär där man verkligen känner att man kan ta sig an världen. Och de verkar ju befinna sig där nu. Synd att de inte fick... Och chocka. Sen kan jag tycka kanske att chocka Sverige, jag vet inte riktigt, är det det man vill höra i dessa tider? Och skulle verkligen nyhetskanalerna allihopa ta upp det här som toppnyhet? Det händer ju ändå en hel del andra grejer.
Och jag ser framför mig så här konstiga props, jag ser framför mig så svärd att de ska sluka det och kasta pilar på varandra, alltså sånt där. Den typen av chock.
Jag vet, men nyhetsmedierna i Norrland hade ju rapporterat om det här hela veckan. Alltså en vecka som du säger, Messiah, som har där det varit lite nyhetstorka.
Ja, fast det de har rapporterat är ju bara att de ska vara med.
Ja, men de kanske hade fått nys om en chock då som vi aldrig fick se. Jag vet inte så mycket om nyhetsmedierna i Norrland, men om de har fokuserat mycket på det här så... De kanske känner till någonting som vi aldrig fick se, i alla fall. Jag känner mig blåst på konfekten, så min vädjan till Melloproduktionen inför finalen som går av stapeln nästa helg är... Ge Örjan, Bosse och Mange från Örnsköldsvik en ny chans.
Bra, vi tackar för oss idag. Jag vet inte om du har hört det, John. Vi är ju på resande fot, jag och Kristina.
Ja, det har inte frångått mig.
Nej, spännande va? Det är ju... Hur är vädret där hemma i Sverige?
Det är inte bra.
Ja, det här är det riktigt bra. Det kan jag säga. Mer spännande från världen. Ja, du är ju då i Sverige. Det är ju också ett viktigt perspektiv såklart. Men här från världsperspektivet, det får du härifrån. Det blir en härlig smältdegel. Vi hörs imorgon. Då är det tisdag. Nu ska jag gå och ta lite hummus. De är otroligt förtjusta i hummus här i Egypten.
Afrika.
Vi hörs imorgon, Jan.
Ja, det gör vi. Ha det så fint.
Vi hörs imorgon, Jan.
Hej, hej. Och tack för att ni har lyssnat. Vi hörs imorgon på tisdag. Hej, hej.
Hej då.
Hej.
Podplay. En del av...